Jeremia 31. Från Jeremia 31, vers 31 och framåt. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag sluter ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus. Inte som förbundet jag slöt med deras fäder den dag då jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land. Förbundet med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder, och säga: lär känna Herren. Alla ska känna mig, från den minste av dem till den störste, säger Herren. För jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder.
Herre, vi ber verkligen att du skulle verka genom ditt ord i våra hjärtan. Tala till oss, förändra våra liv. Må Kristus få bli större, vi ber i Jesu namn. Amen. Så idag så ska vi stanna upp inför det underbara luftet om det nya eviga förbundet som Gud sluter med sitt folk. Det här luftet, det tar itu med våra två största problem som människor. Vad vi har gjort och vilka vi är. Vi brottas alla med synd. Som vi bekände, vi har syndat i tankar, ord och gärningar. För någon så handlar det om pornografi och sexuella orena tankar. För någon annan handlar det om ilska, brist på kärlek eller själviskhet och stolthet som vi alla på ett eller annat sätt uppenbarar i olika former. Oavsett vad du brottas med så är det nya förbundet Guds svar. Vi kommer nu att höra tre predikningar från texten som Jonathan läste från Jeremia 31, vers 31-34. Och detta är den första. Vi läser igen orden från de två första verserna i Jeremia 31, vers 31-32. Och här så ser vi kontrasten mellan det gamla och det nya förbundet. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag sluter ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus. Inte som förbundet jag slöt med deras fäder den dag då jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land. Förbundet som de bröt fastän jag var deras rätte herre, säger Herren. Här så ser vi huvudproblemet med det gamla förbundet. Det blev brutet. Inte för att det var något fel på förbundet, utan för att det var fel på människan. Vi människor, vi har två stora problem. Det första, vad vi har gjort. Vårt förflutna. Allt ont, allt syndigt vi har gjort. Tänk om allt syndigt vi tänkt, sagt och gjort skulle spelas upp här på skärmen. Då skulle vi förmodligen skämmas så mycket att vi hade velat springa ut härifrån. Vårt första problem är vad vi har gjort. Det andra problemet är vilka vi är. Med vår oförmåga att göra det rätta. Och det nya förbundet, det tar itu med båda dessa. Men innan vi kommer till lösningen på de här två problemen, som kommer tas upp i de två nästkommande predikningarna, så ska vi lägga märke till kontrasten mellan det gamla och det nya förbundet. Så låt oss börja titta på det gamla förbundet, men vi kommer spela tillbaks ännu längre tillbaks från när det gavs vid Sinaiberg. Och ett förbund är som ett avtal, men mer än det, det är en relation i vilket Gud relaterar till sitt folk i förbundskärlek. Vi skulle kunna jämföra det med äktenskapets förbund. Förra helgen så gifte sig Gustav och Susan. Där en man och en kvinna ingår ett avtal och lovar varandra trohet till döden skiljer dem åt. Men det är mycket mer än på ett avtal. Ett förbund har också en relationell aspekt. Redan med Abraham så slöt Gud ett förbund där han lovade att han ska bli ett stort folk och hur genom honom alla folk ska bli välsignade. Vilket vi nu vet genom Nya testamentet att det sker genom Jesus. Gud lovade sitt folk att de skulle få ett land efter att ha bott 400 år i fångenskap i Egypten. Och i trohet mot sitt förbund, vad han hade lovat, så räddade Gud sitt folk ut ur Egypten. Och vid Sinaiberg så förnyar Gud genom Mose förbundet med folket. Denna gång så ingår instruktioner om hur folket ska leva och förhålla sig till Gud. Men det fanns ett avgörande problem som relaterar till vad vi tidigare kallat mänsklighetens stora problem. Vad vi har gjort och vad vi är. Direkt efter att förbundet slutit så bryter folket förbundet. Precis som vad vers 32 säger i vår text. Så vad är problemet med det gamla förbundet? Det blir brutet. Inte en gång, utan om och om igen. För problemet sitter inte i lagen, utan i människans hjärta. Hur ska då Gud lösa problemet? I gamla testamentet så hanterades synden genom offer. År efter år. Men offren de kunde aldrig ta bort synden. Bara tillfälligt täcka över den. Och offren kunde inte förändra människans hjärta. Problemet fanns kvar. Gud hade, som Romarbrevet 3:25 säger, lämnat synderna ostraffade. Och man behövde gång på gång göra om offren som aldrig kunde ta bort synden. Synden förblev ostraffad. Men folket hade inte bara problemet med vad de hade gjort. De hade likt hela mänskligheten problemet med vilka de var. Vilka människan är. De förmådde inte göra det rätta. De behövde ett nytt hjärta för att följa Guds lag. Och det är det här det nya förbundet kommer in i bilden. Som också i profetböckerna kallas det eviga förbundet. Gud lovar att förändra deras hjärtan, vilka de var. Och detta ska vi få höra om i nästa predikan. Gud lovar också att ta itu med deras synd, vad de hade gjort, vilket vi kommer höra i den tredje predikan. I Jeremia 31, vers 31-32. Så insåg Guds folk att det gamla förbundet inte räckte till. De behövde det nya förbundet. I andra Korinthierbrevet 3, vers 6 så säger Paulus. Han har gett oss förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund. Som inte är bokstavens utan andens. Bokstaven, alltså lagen, dödar. Men anden ger liv. När lagen gavs med det gamla förbundet så dog omkring 3000 människor. När anden gavs med det nya förbundet så blev omkring 3000 människor frälsta och andligt levandegjorda. Efter att Jeremia hade profeterat om det nya förbundet så började människor att vänta och vänta och vänta. Åren gick, årtionden gick, århundraden gick. När skulle Gud en gång för alla fullt ut straffa synden och förändra människors hjärtan så att de kan leva för honom? Så en påsk, mer än 600 år senare efter att Jeremia har profeterat de här orden, så ligger en man till bords med sina lärjungar. Och så tar han, som Jonathan läste från Lukas 22, vers 20, så tar han bägaren efter måltiden. Och så sade han, denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Tänk dig om du var en av lärjungarna som låg där till bords och så hör du, denna bägare är det nya förbundet i mitt blod som blir utgjutet för er. Du vänder dig till den som ligger bredvid dig och så viskar, hörde du vad jag hörde? Det nya förbundet genom mitt blod. Där och då instiftade Jesus det nya förbundet genom sitt blod. Människors väntan var över. Det Jeremia lovade, det händer där och då. Genom sitt blod så instiftar Jesus det nya förbundet. Till syndernas förlåtelse och hjärtats förändring. När det nämns så står det att det är ett förbund med Israels och Judas hus. Men i Nya testamentet så ser vi bland annat i Hebreerbrevet och Galaterbrevet hur detta löfte, hur det expanderas. Så att det nya förbundet inte bara gäller för troende judar utan för alla som frälsande tror på Jesus. Det gäller dig. Det gäller mig. Genom Jesus så får vi komma hela vägen in i Guds närvaro till en levande relation med honom. Detta är helt otroligt. Vi behöver inte längre komma inför Gud genom en präst, ett offer eller ett fysiskt tempel. Men vi har en överste präst. Vi har ett offer. Och han är vårt tempel. Jesus har uppfyllt allt. Han har öppnat vägen in i Guds närvaro. Så låt oss nu stå upp och sjunga sången Draw Near Through Christ. Där vi får följa gamla förbundets uppfyllelse in i nya förbundet. Där Jesus hjälper oss att komma inför Gud. På grund av det nya förbund som han har instiftat. Amen.
Well, hi church family. My name is James. For those of you I haven't met before, I want to...
Hej, min församling, min familj. Jag heter James, för vi som inte har träffat innan.
I want to quickly introduce myself.
Jag vill kort presentera mig.
I'm originally from the United States.
Ursprungligen från USA.
And my wife Marty and my son Henry moved here to Sweden with me.
Och min fru Marty och min son Henry flyttade hit till Sverige med mig.
And we started attending GIBK shortly after we moved here.
Vi började komma till GBK ganska snart efter vi flyttade hit.
And we immediately felt at home.
Och direkt kände vi oss välkomna.
And we want to thank you all for making us feel welcome here.
Så vi vill tacka er allihopa för att ni har välkomnat oss så.
The verse that I was asked to speak on today.
Versen som jag blev tillfrågad att predika från idag.
Says, for this is the covenant that I will make with the house of Israel.
Säger nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus.
After those days declares the Lord.
säger Herren.
I will put my law within them.
Jag ska lägga min lag i deras inre.
And I will write it on their hearts.
Och skriva den i deras hjärtan.
And I will be their God.
Jag ska vara deras Gud.
And they shall be my people.
Och de ska vara mitt folk.
That word covenant showed up 3 times in the verses that Daniel just preached on.
Men ordet förbund dök upp 3 gånger i verserna Daniel predikade från.
And here we see it a 4th time.
Här ser vi en fjärde gång.
So I think it's important to have a good understanding of what that word covenant means.
Så det är viktigt att ha en god förståelse för vad ordet förbund betyder.
A covenant is a kind of promise, contract or binding agreement between people.
Ett förbund är en slags avtal eller kontrakt eller en bindande överenskommelse mellan två parter.
And as Daniel pointed out, the classic example is marriage.
Och som Daniel påpekade, det klassiska exemplet är ju äktenskapet.
In other words, when it says,
med andra ord, när det står,
this is the covenant that I will make.
När det står, detta är förbundet som jag ska sluta.
God is talking about a serious agreement.
Så pratar Gud om en allvarlig överenskommelse.
The next part of the statement says that I will make.
Och nästa del säger Gud, jag ska sluta.
In other words, the new covenant is initiated by God.
Med andra ord, det nya förbundet initieras av Gud.
I tend to be pretty skeptical about man-made things.
Jag är ganska skeptisk till konstgjorda saker.
They break and wear out over time and eventually they let me down.
De går sönder, de slits ut med tiden och de gör mig besviken.
But here this covenant is God-made.
Men detta förbund är gjort av Gud.
So I know that I can trust it.
Så jag vet att jag kan lita på det.
Daniel did a great job of covering the Old Testament earlier, or excuse me, the Old Covenant earlier.
Och Daniel gjorde ett bra jobb med att berätta om det gamla förbundet tidigare.
One of the characteristics of the Old Covenant,
en egenskap av det gamla förbundet,
is that it required both parties to fulfill certain obligations.
Så var det att båda parter hade vissa förpliktelser att uppfylla.
And it turns out the Israelites had a tough time holding up their end of the agreement.
Och det visade sig att israeliterna hade det svårt att upprätthålla deras sida av överenskommelsen.
The new covenant's different.
Det nya förbundet är annorlunda.
It only depends upon the faithfulness of God.
Den beror endast på Guds trofasthet.
Notice what comes next.
Lägg märke till vad som kommer härefter.
It says, I will put my law within them. And I will write it on their hearts.
Det står, jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan.
The old covenant was written on tablets of stone.
Det gamla förbundet skrevs på stentavlor.
The new covenant is written on our hearts.
Det nya förbundet skrivs på våra hjärtan.
Bible scholars say that the original language.
Och bibelforskare säger att ursprungsspråket
carries the idea of the entire inner person.
För med sig idén om hela den inre människan.
Their mind, their will and their affections.
Deras sinne, deras vilja och deras kärlek.
The result is that obedience is something that flows from inside of us.
Och resultatet är att lydnad är någonting som flödar ut från inom oss.
As opposed to just external obedience.
Inte bara något externt.
This verse finishes with the phrase, I will be their God, and they shall be my people.
Och versen avslutar med, jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk.
We see this verse or similar variations many times throughout the Bible.
Vi ser denna vers, eller olika versioner av den, flera gånger genom Bibeln.
But the promise here is different.
Men löftet här är annorlunda.
The context of this promise is the new covenant.
Sammanhanget för detta löfte är det nya förbundet.
Remember we talked about earlier how the new covenant depends on only on the faithfulness of God.
Och som vi nämnde tidigare, alltså beror det nya förbundet uteslutande på Guds trofasthet.
So when he says I will be their God, it carries a new and special level of significance.
Så när han säger jag ska vara deras Gud, så har det en ny och speciell betydelse.
He says, this is the covenant that I will make.
Han säger detta är förbundet som jag ska sluta.
And I will put it on their I will put my law within them.
Och jag ska lägga min lag inom dem.
And I will write it on their hearts.
Jag ska skriva det på deras hjärtan.
And finally I will be their God.
Och slutligen jag ska vara deras Gud.
He's making it very clear that the new covenant doesn't depend on our faithfulness.
Han gör det väldigt tydligt att det nya förbundet beror inte på vår trofasthet.
It's all about God's faithfulness.
Allt handlar om Guds trofasthet.
Today's passage in Jeremiah is an Old Testament prophecy.
Och texten idag från Jeremia är en profetia från Gamla testamentet.
And the people who first heard these words could only look forward.
De som först hörde dessa ord kunde bara se fram emot
to the day when these words would be fulfilled.
Emot dagen som då dessa ord skulle uppfyllas.
When you and I hear these words, we hear them a little differently.
När du och jag hör dessa ord så hör vi dem på ett annorlunda sätt.
Because we live after the time when this prophecy was fulfilled.
Vi lever efter tiden då profetian har uppfyllts.
Anyone who's ever celebrated the Lord's Supper has heard these familiar words from Jesus.
Och om du någon gång har firat nattvard så har du hört dessa bekanta ord från Jesus.
This cup is the new covenant in my blood.
Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod.
Jesus is making a direct reference back to Jeremiah.
Jesus refererar direkt tillbaka till Jeremia.
He's basically saying that his blood is the fulfillment of the new covenant.
Han säger att hans blod är uppfyllelsen av det nya förbundet.
As I studied and prepared for today's message,
när jag studerade och förberedde mig för dagens budskap,
I realized there's a lot of rich theology here in these verses.
Så ser jag att det finns mycket djup teologi i dessa verser.
And it was a great reminder that I still have a lot to learn.
Det var en god påminnelse att jag har mycket att lära mig.
What I do know is this: today is Good Friday.
Det jag vet är detta, att idag är långfredagen.
It's the day when we remember Jesus's blood, his sacrifice on the cross.
Dagen då vi minns Jesu blod och hans offer på korset.
It's a sad day because it's a day when we remember that Jesus had to die for us.
Det är en sorgsen dag, för det är en dag då vi minns att Jesus var tvungen att dö för oss.
But it's also a cause for joy because we know that by his blood Jesus saved us.
Men det är också skäl till glädje, för vi vet att genom sitt blod har han frälst oss.
Last Friday my family and I went to see the movie Amazing Grace.
Förra fredagen så gick jag och min familj för att se filmen Amazing Grace.
It's the story of a man who went to a church that was pastored by John Newton.
Berättelsen om en man som gick till en kyrka där pastorn var John Newton.
He's the guy who wrote the song Amazing Grace.
John Newton är den som skrev sången Amazing Grace.
Before becoming a pastor, Mr. Newton was involved in the slave trade.
Innan han blev pastor så jobbade Mr. Newton inom slavhandeln.
And in the movie he laments the sins of his past.
Och i filmen så beklagar han och sörjer sina tidigare synder.
Toward the end of the movie there's this powerful quote that I wanted to share.
Mot slutet av filmen finns en mäktigt citat som jag vill dela med er.
The aging pastor says, although my memory is fading.
Den gamla pastorn säger, trots att mitt minne börjar bli svagt.
I remember two things very clearly.
Så minns jag två saker väldigt tydligt.
I'm a great sinner and Christ is a great savior.
Jag är en stor syndare och Kristus är en stor frälsare.
I love this quote because it summarizes the essence of the gospel so succinctly.
Jag älskar detta citat för det sammanfattar evangeliets kärna här så tydligt.
In Ezekiel chapter 36.
I Hesekiel kapitel 36.
Verses 26 and 27 it says.
Vers 26 och 27 så står det.
And I will give you a new heart.
Jag ska ge er ett nytt hjärta.
And a new spirit I will put within you.
Och låt en ny ande komma in i er.
And I will remove the heart of stone from your flesh.
Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp.
And give you a heart of flesh.
Och ge er ett hjärta av kött.
And I will put my spirit within you.
Jag ska låta min ande komma in i er.
And cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules.
Och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.
God completely changed John Newton's heart.
Gud förvandlade helt och hållet John Newtons hjärta.
And he's still in the business of changing hearts today.
Och det gör han än idag. Han förvandlar hjärtan.
We're going to sing one more song and then Godly will come up and teach the last message.
Vi kommer sjunga en till sång innan Godly kommer och undervisar det tredje budskapet.
Good morning.
God morgon.
We will go through the last verse for today.
Vi går igenom den sista versen för idag.
And we'll go through Jeremiah chapter 31 verses 34.
Det är Jeremia 31 vers 34.
It says, no longer will they teach their neighbor or say to one another, know the Lord, because they will all know me from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more.
Den säger, då ska de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder, och säga, lär känna Herren. Alla ska känna mig, från den minste av dem till den störste, säger Herren. För jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder.
I'm not sure if any of you have experienced a promise that has been fulfilled, even though you may not have deserved it.
Jag vet inte om ni har någon gång upplevt ett löfte som har uppfyllts trots att du inte förtjänade det.
And we heard earlier that even though we were not deserving of it, God promises through his new covenant.
Och vi hörde tidigare att trots att vi inte förtjänade det så lovar Gud genom sitt nya förbund.
And I like to talk about three benefits of the new covenant that was described earlier.
Jag vill ta upp tre fördelar vi får från det här nya förbundet som togs upp tidigare.
Firstly, it says they will no longer require someone to teach them. They would know God firsthand.
Först står det, de kommer inte behöva någon som undervisar dem, utan de ska känna Gud i första hand.
You see, throughout the Old Testament, God revealed himself through messengers.
Ni ser att genom Gamla testamentet så uppenbarade sig Gud genom budbärare.
Prophets spoke his word.
Profeter talade hans ord.
Priests offered sacrifices on behalf of the people.
Präster gjorde offer och folkets vägnar.
And then we had teachers of the law, the Levites, that interpreted his commands.
Och sen fanns det de som undervisade om lagen, leviterna som tolkade Guds bud.
These roles were important for people to understand and relate to a holy God.
Och dessa roller var viktiga för att människor skulle förstå och relatera till en helig Gud.
Yet, even at their best, they presented their limitations.
Men även när de var vid sitt bästa så visade sig att de hade begränsningar.
They conveyed truth, but they could not implant it deeply within the heart.
De kunde förmedla sanning, men de kunde inte sätta det djupt in i hjärtat.
And we see here in the new covenant, God transforms a heart from within.
Och vi ser här att i det nya förbundet så förvandlar Gud hjärtat inifrån.
There's a new disposition towards God.
Det finns en ny hållning gentemot Gud.
A divine nature of God that is instilled upon their hearts.
En gudomlig natur från Gud som sätts i deras hjärtan.
And God's law here we see is not confined to what is spoken from the outside.
Och Guds lag är nu inte begränsad till det som talas utifrån.
But God's law is inscribed upon their hearts.
Guds lag är inskriven på deras hjärtan.
And so the need for to rely solely on intermediary fades.
Och så behovet bleknar.
Fades, yeah.
Behovet av att bero på medlare försvagas.
Yeah,
försvinner.
Not because teaching loses value.
Inte för att undervisningen förlorar sitt värde.
But rather God chooses to reveal himself directly to them.
Men Gud väljer att visa sig direkt för dem.
In this modern time we have access to various sermons.
Och i modern tid så har vi nu tillgång till många predikningar.
Our libraries are filled with biblical commentaries.
Våra bibliotek kan fyllas med bibelkommentarer.
Beautiful Christian hymns that we listen to on Spotify.
Vackra kristna hymner som vi kan höra på Spotify.
Perhaps good advice through Christian podcasts.
Kanske goda råd genom kristna podcast.
These are all complementary but not central.
Och dessa kompletterar men är inte centrala.
What is central is our relationship with God.
Det centrala är vår relation med Gud.
And for those of us who are believers in Christ Jesus, God has given us his Holy Spirit to know him.
För de av oss som är troende på Jesus Kristus så har Gud gett sin heliga ande för att vi ska känna honom.
We see this in John chapter 14 verses 26 where God has sent the Holy Spirit to teach us all things.
Vi ser detta i Johannes evangeliet 14:26 där Jesus säger att han sänder den heliga ande för att lära oss.
We also see it repeated in 1 Corinthians chapter 2 verses 12.
Vi ser det också i första Korinthierbrevet 2 vers 12.
That the Spirit of God resides in every believer.
Att Guds ande bor i varje person som tror.
And it helps us to understand God's character and reveals who he truly is to each one of us.
Det hjälper oss förstå Guds karaktär och uppenbarar för oss vem han verkligen är.
The second benefit of the holy covenant.
Den andra fördelen av detta heliga förbund.
God says that all might know him.
Gud säger att alla kan känna honom.
And it reveals the inclusivity of God's relationship with his people.
Det visar hur inklusivt Guds relation till sitt folk är.
You see, in ancient Israel, access to religious teaching and understanding was often shaped by one's position in the society.
Ni ser att i gamla Israel så var tillgång till religiös lära ofta format av en ställning i samhället.
We see that the priests were the ones who offered sacrifices.
Vi ser att det var prästerna som fick offra offer.
Prophets who spoke God's word.
Profeter som talade Guds ord.
And often the law was spoken orally so that people could understand.
Och ofta så uttalades lagen muntligt så att människor kunde förstå.
But here we see that God announces a covenant that removes all these divisions.
Men här uppenbarar Gud ett förbund som raderar dessa skiljemurar.
And the access of knowledge to know him is not reserved for a select few.
Och tillgång till kunskapen för att lära känna honom är inte begränsad till bara några få.
Instead it flows freely to all people.
Istället så flödar det fritt till alla människor.
And here it Jeremiah specifically says the phrase from the least of them to the greatest, and that's very important.
Och här så säger använder Jeremia frasen från den minsta av dem till den största. Och det är mycket viktigt.
This means that whether a child or an elder.
Det betyder att vare sig du är barn eller äldste.
A servant or a ruler.
Om du är tjänare eller härskare.
An outsider or an insider.
Om du är på utsidan eller på insidan.
Whether you're a man or a woman.
Om du är man eller kvinna.
All have an opportunity to know God.
Alla har möjligheten att känna Gud.
And we see this even echoed in the New Testament when Paul speaks to the Galatians in Galatians chapter 3 verses 28.
Vi hör ett eko av detta i Galaterbrevet när Paulus skriver till Galaterna kapitel 2 vers 28.
Chapter 3 verses 28.
Kapitel 3 vers 28.
Where he reminds us that we are all called children of God irrespective of our backgrounds.
Han säger att vi alla kallas Guds barn orelaterat till vår bakgrund.
It says here there is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you all are one in Christ Jesus.
Han säger att det finns inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.
And so in the new covenant we come to know God because we belong to Jesus Christ.
I det nya förbundet så kommer vi till att lära känna Gud eftersom vi tillhör Kristus Jesus.
And the third benefit of the covenant we see is that God provides full and complete pardon for all our sins.
Och den tredje fördelen vi ser i det nya förbundet är att Gud ger fullkomlig förlåtelse för synd.
The verse says, I will forgive their wickedness and will remember their sins no more.
Versen säger, för jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder.
While under the old covenant, forgiveness was real, but it was often repeated and provisional.
Medan under det gamla förbundet så fanns verklig förlåtelse, men det var det behövde upprepas genom offer.
Yeah, so we see that the sacrifices and offerings were to be given continuously for atonement again and again.
Vi ser att offren behövde ges igen och igen för försoning.
The Old Testament sacrifices could not really remove the weight of sin.
Och offren i Gamla testamentet kunde inte på riktigt ta bort syndens tyngd.
But in the new covenant God declares that he will forgive it fully and remember it no more.
Men i det nya förbundet så förkunnar Gud att han ska förlåta det fullständigt och inte mer minnas det.
We see a deliberate act of grace given provided by God that he will hold no sin against his people.
Vi ser ett medvetet nådehandling av Gud där han inte längre håller syndra emot sitt folk.
And this promise is fulfilled in the work of our Lord Jesus Christ.
Och detta löfte uppfylls i vår Herre Jesus Kristus och hans verk.
Through his sacrificial blood the temporary has been removed and the eternal is given to us.
Genom hans offerblod så har det tillfälliga tagits bort och det permanenta getts till oss.
The repeated sacrifices that were offered earlier has been replaced by the one and final sacrifice of our Lord Jesus Christ.
De upprepade offren som tidigare offrades har ersatts av den en gång för alla offret av Jesus Kristus.
And therefore for each one of us who are believers here, we have so much to be grateful for and thankful for what Christ has done for each one of us.
Så för var och en av oss här som är troende så har vi så mycket att vara tacksamma för till Jesus för det han har gjort för oss.
We are grateful because of the new covenant that God has established through the work of Christ Jesus his son.
Vi är tacksamma på grund av det nya förbundet som Gud har etablerat genom Kristus Jesus hans son.
And if some of you are here who do not know about God.
Och om du är här idag som inte känner Gud.
This is an opportunity for you to come to know Christ Jesus as your personal savior.
Så är detta ett tillfälle för dig att lära känna Kristus Jesus som din frälsare.
You see, this new covenant is all about a God who wants to have a relationship with each one of us.
För det här nya förbundet handlar om en Gud som vill ha en relation med var och en av oss.
And God provides us this opportunity through the forgiveness of sin.
Och Gud ger oss detta, denna möjlighet till syndernas förlåtelse.
And that forgiveness of sin can be found through the blood of Christ Jesus.
Syndernas förlåtelse kan finnas genom Jesu Kristi blod.
And so may these words remind us of this wonderful covenant that God has given to each one of us.
Må dessa ord påminna oss om det här underbara förbundet som Gud har givit var och en av oss.
Yeah, thank you.
Amen. Och vi ska minnas det nya förbundet genom nattvarden som Jesus instiftade den natt han var förrådd. Jag kommer läsa ord från första Korinterbrevet. Paulus skriver om nattvarden. I första Korinterbrevet 11 och vers 23 framåt skriver Paulus så här: Jag har själv tagit emot från Herren vad jag har fört vidare till er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Den som äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt syndar därför mot Herrens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp Han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det många svaga och sjuka bland er och ganska många är insomnade. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa att bli dömda. Men när vi döms fostras vi av Herren för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Så i nattvarden så minns vi Jesu offer för oss. Och vi får äta av brödet, dricka av vinet. Och det är en delaktighet i Kristi kropp. Och det är en underbar stund där vi som församling förenas igen i hans offer. Det är också en allvarlig stund. Det finns ju en varning där för de som gör det på ett ovärdigt sätt. Så det vi gör nu, vi minns vad Jesus död betyder för oss. Och det är öppet för alla som har kommit till tro på Jesus, som har vänt sig från synd för att leva för honom och som blivit döpta och har det rättställt med Gud och sin lokala församling. Så om det beskriver dig så är jättevälkommen att ta nattvarden med oss. Om det inte beskriver dig så ber vi dig att bara låta brödet och vinet gå förbi. Se på när vi tar av brödet och vinet, lyssna på orden och tänk på Jesu offer. Och tänk vad det skulle kunna innebära för dig. Prata gärna med mig eller någon annan efteråt om nattvarden, om Jesu offer och vad det skulle innebära att komma till Jesus i tro.